mer som en teolog som höll på med psykologi. Nu har jag snart jobbat i 8 år, så nu känner jag mig lite mer som en psykolog som också håller på med teologi. Jag pluggade teologi för, ja, det är lite läskigt länge sedan. Det började bli typ 13 år sedan. Men så är det därför jag gör såna här grejer ibland. Och så pratar jag här ibland. Och det känns kul att få göra det. Jag är gift med hon som, en utav dem som sprang ner. Hon är brunhåriga, Janni. Och har 2 barn med henne. Yes, den här texten som vi fick läsa, den är ju, det är högt och lågt. Vi har väldigt, vad ska man säga, så här, intuitiva delar. Det här med att vi är Guds barn. Och så har vi saker som vi ibland tänker har svårt att, eller ganska hårt språk som Paulus pratar om här. Med att ha ihjäl köttet och allt vad det är. Så, där. Så det är en gedigen uppgift att liksom fånga innehållet i den här texten. Men innan jag kommer in på själva texten så skulle jag bara vilja säga några saker som är liksom 2 viktiga bibliska trådar som finns i den bibliska berättelsen. Som krokar i några saker som Paulus pratar om innan i Romarbrevet. Så jag vill göra lite så här bakgrunds, ska man säga, lite förberedande jobb innan vi kommer in i texten som vi har framför oss. Koncept som jag tänker är centrala för Bibeln och som jag ofta kommer tillbaka till är att Gud är både helig och kärleksfull. Att Gud är helig är ett stort tema som återkommer genom hela Bibeln, och det är svårt att ringa in det på bara några minuter eller sekunder så här. Men det har att göra med att han är allt igenom moraliskt god. Han är liksom inte nedsmutsad utav världens destruktivitet. Han är inte nedsmutsad utav oss, utan han är liksom annorlunda än vad vi är. Helt moraliskt perfekt. Separerad, om man säger så, från det som är förvridet och ont. Och i enlighet med hans helighet så är han också en gud som aldrig sopar destruktivitet under mattan. Han är en sån som alltid tar ställning mot orättvisor, mot ondska, mot destruktivitet. Och det ser vi genom hela Bibeln. Och en annan central del är att Gud är inte bara kärleksfull, utan han beskrivs av att han är kärlek. Till sitt väsen är Gud självutgivande kärlek. Han vill ge av sig själv, han vill oss väl. Han vill liksom sträcka sig mot oss och vill oss väl i allt vi gör. Och den här goda guden, den goda heliga guden, skapar världen, skapar en god värld, skapar oss människor till sin avbild, och han skapar en värld som han säger är god. Men någonting går ju snett och människan vänder sig ifrån Gud, och då blir både mänskligheten och världen någonting som inte mänskligheten och världen var tänkta att vara. Så relationen med Gud förvrids, relationen vi har till oss själva förvrids, relationen vi har till varandra förvrids, relationen vi har till skapelsen förvrids. Maktkamp letas in, konflikter, stridigheter, familjer trasas sönder, sexuell intimitet som var skapad för att vara någonting vackert blir till väldigt destruktiva handlingar i Sodom och Gomorra, och naturen som vi är satta och råda över, den exploaterar vi och bränner sönder. Så människan och världen har blivit någonting som människan och världen inte var tänkta att vara. Och det här skapar ett problem eller en dynamik som går genom Bibeln. Hur ska då en helig och god, eller en helig och fullständigt kärleksfull Gud hantera en värld som inte har blivit så som den är tänkt att vara? Och det pratar Paulus om specifikt mycket i de 3 första kapitlerna i Romarbrevet, i den boken som vi tittar på idag. Där frågar sig Paulus, eller där säger Paulus att Guds vrede uppenbaras mot mänskligheten. Det vill säga Guds helhet har liksom ställning emot det som är förvridet i människan. Så det här skapar ett dilemma. Hur ska Gud förhålla sig till en värld som inte har blivit det som liksom grundtanken? Ska Gud bara förlåta? Hur blir det då med hans helhet? Eller ska Gud bara döma världen rakt av? Hur blir det då med hans kärlek? Och svaret kommer egentligen redan i kapitel 3. Men han kommer tillbaka, Paulus, till svaret på det här dilemmat flera gånger. Och nu tänker jag hoppa till början på kapitel 8, det kapitlet som vi tittar på lite närmare under den här våren. För där säger Paulus vad svaret är. Hur förhåller sig Gud till en värld som inte har blivit så som den är tänkt att vara? Och i de första verserna i Romarbrevet 8 så säger han så här. Så nu finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Och lite senare säger han. Det som var omöjligt för lagen, svag som det var för den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer och i hans kropp fördöma synden. Med andra ord, i och genom Jesus så överkommer Gud med sin destruktivitet utan att kompromissa med varken sin kärlek och utan att kompromissa med sin helighet. Genom att på korset i sin egen kropp ta på sig konsekvenserna för människans destruktivitet. Så på grund av att Jesus helt och fullt har tagit på sig straffet och konsekvensen för våra synder så finns ingen fördömelse i honom. Guds slutgiltiga dom över mänskligheten har rusat in i nuet och säger att det inte finns något straff. Det finns ingen dom. Det finns inget som kan skilja oss ifrån honom. Och inte nog med att straffet är undanröjt och konsekvenserna är undanröjt för oss som tror på honom. Utan det är till och med så att helt genom tro, helt genom nåd, så får vi hans personliga närvaro inuti oss genom den helige ande. Och vi adopteras in i hans familj och får kalla oss för hans barn. Och vi får kalla honom för vår far. Och det här skapar lite den problematiken som Paulus pratar om i de här verserna 12-17 som han pratar om där. För det skapar en situation där vi lever i ett nu, men ännu inte riktigt nu. På engelska säger man now and not yet. Vi som kristna har vår identitet som Guds barn. Vi har hans personliga närvaro i oss genom hans ande. Men vi väntar fortfarande på att vi och hela världen slutgiltigt ska förvandlas och befrias från vår destruktivitet. Och tills det händer så kommer vi leva med liksom två parallella krafter inuti oss som Paulus pratar om i den här texten idag. Vi har någonting inuti oss som kallas för köttet som verkar vara destruktivt. Och vi har Guds ande inuti oss som förnyar oss och som ropar inuti oss. Och det finns mycket som man skulle kunna ta fasta vid de här liksom, verserna. Men det är i huvudsak två saker som jag tänkte ta fasta vid idag. Och det är för det första att Paulus uppmanar oss att starkt bekämpa vår inre destruktivitet. Det han kallar för köttet. Och han nämner också att vi har en identitet som Guds barn och en inneboende personlig kraft som kommer att finnas för oss genom hela våra liv in till evigheten. De två grejerna är det liksom som Paulus brottas med eller pratar om i dagens text som jag tänkte ta fasta vid. Så jag går till den första. Paulus uppmanar oss att starkt bekämpa vår inre destruktivitet, det som kallas för köttet. Så Paulus pratar om köttslig natur, kroppens gärningar. Vad är det han pratar om? Är det någonting fel med att ha en kropp? Nej, det är det inte. Man skulle kunna säga mycket om det. Men bara en sån tydlig grej är att det hade varit helt absurt och helt knäppt om det är så att det är någonting fel med att ha en kropp. Och Gud ändå blir människa som han blir i Jesus. Och det skulle vara helt knäppt också om det var så att det var någonting fel med att ha en kropp. Men att vi ändå blir lovade att våra kroppar en dag ska uppstå. Bibeln är väldigt positiv rörande våra kroppar. Så det här med kött har inte så mycket att göra med våra kroppar. Vi kan ha det i vissa sammanhang. Men här när Paulus pratar om det. När han pratar om den köttsliga naturen eller köttets gärningar. Så pratar han om en kvarvarande destruktiv del av oss. som finns kvar för att vi är fallna människor och väntar på våran liksom slutgiltiga upprättelse. Och det här med köttet, det är lätt att få associationer att det handlar om att vi ska inte äta så mycket, eller det här med sex, det är lite smutsigt och så. Men det är inte det som Paulus pratar om här heller. Utan köttet är en slags mentalitet. När Paulus pratar om vår köttsliga natur så pratar han om en mentalitet som finns kvar i oss som fortsatt är fientlig mot Gud. En som heter N.T. Wright definierar köttet som den korrumperade, förfallna delen som finns inuti oss. Köttet handlar om krafter i oss och den mentaliteten i oss, som jag sa, som är fientlig mot Gud. Luther definierade de tendenserna i oss som homo incurvatus in se. Det är latin och betyder att människan är krökt in i sig själv. Så det är det som han menar när han pratar om köttet. Men det kan lätt bli lite abstrakt, så jag tänkte ge lite olika exempel på hur jag tänker att det här kan spelas ut. Och ett exempel här hämtar jag från en memoar som jag läste för några veckor sedan. Jag visste inte nästan någonting om den här Jeffrey Epstein, som är väldigt omtalad nu. Han dog ju för några år sedan och nu kommer de här Epstein-filesen ut och allt vad det är. Och jag visste inte riktigt så mycket om honom och bestämde mig för att läsa en memoar om en av hans offer. Han blev ju anklagad för att ha förgripit sig på en rad unga flickor. Och det som slår mig när jag läser om honom genom den här memoaren som är skriven av en kvinna som heter Virginia Roberts, är att han är så metodisk i sitt sätt att grooma och att utnyttja de här flickorna. Att det är ett tydligt exempel på en mentalitet som är fientlig mot Gud och som sprider destruktivitet. Virginia Roberts beskriver hur hon blir groomad av honom. Och metoden är liksom precis likadan för henne och för dussintals andra. Jeffrey Epstein och hans partner som heter Ghislaine Maxwell, de identifierade ofta unga tjejer vars sexuella gränser ofta hade ruckats av tidigare övergrepp, så att de här tjejerna skulle vara mer medgörliga. De identifierade flickor som inte hade några föräldrar, som inte riktigt hade koll på dem, och så skulle det vara lättare att knyta till sig utan att någon hade insyn i vad de gjorde. Och de invaggade de här unga tjejerna i en falsk trygghet genom att det hela tiden var en kvinna närvarande som var med och groomade och som var med och presenterade dem för Epstein. Och så använde de både morot, piska och makt. En morot bestående av pengar. De här tjejerna fick pengar för det de gjorde och blev utsatta för. De fick en piska i form av att de blev hotade om de skulle säga det till någon annan. Och ett maktmedel där de använde en enorm ekonomisk apparat för att hota poliser, att sätta skräck i rättsväsendet för att ingen skulle få reda på det som hände. Han är för mig ett tydligt exempel på vad som händer om köttet får fritt spelrum. Men det finns ett problem med att ha honom som ett exempel. För det är få av oss gissare här som är delaktiga i multinationella traffickingverksamheter. Och det är lätt att tänka att kött och grejer, sådär, det som Paulus kallar köttets gärningar, det är de här maktpamparna, det är de monstren, och det har inte så mycket med mig att göra. Så ett lite mer hemmanära exempel tänkte jag faktiskt ta från en bok skriven av en som heter David Foster Wallace. Och det är inte så att jag känner igen mig i det här, för jag är lite mer helgad, men en sån som kanske Joel typ. Och är man lite trött här så kan man, jag ska läsa ett ganska långt stycke. Så är man lite trött så kan man bara blunda och låta sig svepas med här i det här exemplet. Men han säger så här. Låt oss säga att det är en helt vanlig dag och du stiger upp på morgonen. Du åker till ditt spännande arbete, du arbetar hårt i 9-10 timmar och vid slutet av dagen är du trött. Du är stressad och allt du vill är att åka hem och äta en god middag och kanske slappa ett par timmar och krypa till kojs tidigt eftersom du måste upp nästa dag och göra om alltihop igen. Men så kommer du på att det inte finns någon mat hemma. På grund av ditt spännande arbete har du inte haft tid att handla på hela veckan. Så nu efter jobbet måste du sätta dig in i bilen och köra förbi affären. Det är en sen eftermiddag och rusningstrafik. Så att åka förbi affären tar betydligt längre tid än det borde. Och när du väl kommer dit är affären smockfull, eftersom det såklart är den tid på dygnet då även andra arbetande människor försöker handla lite mat. Och affären är upplyst på ett otäckt fluorescerande sätt och dränkt med själstörande musik eller dussinpop. Och det är typ det sista stället i världen du vill befinna dig på. Men du kan inte bara springa in och ut snabbt igen. Du måste vandra längs de gigantiska, ljusdränkta varuhusets packade gångar för att hitta det du behöver. Och du måste manövrera din sketna kundvagn mellan alla dessa trötta, stressade människors kundvagnar. Och sen har du pensionärerna, långsamma som glaciärer, och flummarna och ADHD-kidsen som står i vägen, och du gnisslar tänder och försöker vara trevlig när du ber dem släppa förbi dig. Och så till sist, äntligen, har du fått tag på allt du behöver till middagen. Det är bara det att nu visar det sig att det inte finns tillräckligt många kassor öppna. Fast det är middagsrusning så är kön extremt lång. Vilket är idiotiskt och fruktansvärt irriterande. Men du kan inte ta ut din ilska på den hysteriska kassörskan som är så utsliten på grund av det långtråkiga och meningslösa arbetet det är omöjligt att föreställa sig för oss. Hur som helst, till slut blir det din tur och du betalar för maten och väntar på att din check eller ditt kort ska godkännas av en apparat. Och uppmanas sen att ha en trevlig dag i ett röstläge som måste vara dödens eget. Och sen måste du köra din sladdriga, hemska plastpåsar med varor i vagnen genom den proppade, guppiga, skräpiga parkeringsplatsen och försöka lasta in påsarna i bilen på ett sånt sätt att allt inte ramlar och ligger och rullar omkring i bagageutrymmet. Och sen måste du köra hela vägen hem genom tung, långsam, SUV-dominerad rusningstrafik. Jag läser lite till, snart är det här över. Poängen är att det är just när det kommer till den här typen av meningslösa och frustrerande skitsaker som det gäller att göra ett val. För trafikstockningarna och överbefolkade varuhusgångar och långa köer ger mig tid att tänka. Och om jag inte tar ett medvetet beslut om hur jag ska tänka och vad jag ska fästa min uppmärksamhet på, så kommer jag bli ledsen och förbannad varje gång jag måste handla mat. För min förprogrammerade hjärna säger mig att denna typ av situationer alltid handlar om mig. Om min hunger, om min trötthet, om min vilja att ta mig hem så fort som möjligt. Och det kommer verka precis som om alla andra är i vägen för just mig. Och vilka är de här människorna? Se hur motbjudande de flesta av dem är och hur dumma och kolika och döda i blicken och icke-mänskliga de ter sig här i kön. Eller hur irriterande och ouppfostrat det är att folk pratar högt i mobiltelefoner när de köar. Och är det inte djupt orättvist? Jag har arbetat hårt hela dagen och jag håller på att svälta ihjäl. Och jag är trött och kan inte ens ta mig hem för att äta och varva ner på grund av alla dessa förbannade, det är ett citat här, jävla människor. Så tänker ju inte jag. Men kanske, ja, någon annan här. Men även om Epstein och kanske också David Foster Wallace tankesätt är exempel på de här destruktiva krafterna i oss, så kan vi fortfarande fråga oss varför det är viktigt att fokusera på dem. Jo, därför att om vi låter köttet inom oss få fritt spelrum, så kommer vi att förvridas, förminskas och till slut avhumaniseras. Så därför uppmanar han oss att ta strid mot de här destruktiva krafterna i oss. Så vad ska vi då göra åt de här tendenserna? Jo, det Paulus uppmanar oss att göra är att genom anden döda kroppens gärningar så att vi får leva. Omskrivet med mina egna ord skulle jag säga att det vi är kallade till är att leva ut den identitet som Guds barn, som redan är vår, genom att låta Guds närvaro i oss få kväva vår inre destruktivitet. Att leva ut den identitet som Guds barn, som redan är vår, genom att låta Guds närvaro i oss få kväva vår inre destruktivitet. Och här vill jag ta hjälp lite av C.S. Lewis. Men innan jag gör det, förlåt, så ska jag säga en sak. Det första som jag vill poängtera bara kopplat till det här, och det ska jag inte lägga så jättemycket tid på, men det är en viktig sak att bära med sig. Och det är när Paulus eller någon annan pratar om att döda kroppens gärningar, så handlar det inte om att vi ska kämpa för att bli Guds barn. Utan det är tvärtom, genom att han först har älskat oss som vi kan göra det här. Vi är kallade att bekämpa den här inre destruktiviteten för att vi är hans barn. Inte för att bli hans barn. Och när vi finner destruktiva aspekter av oss själva, så handlar det inte om att det är ett tecken på att vi inte tillhör honom. Utan ofta på att han kanske vill visa oss saker som vi behöver ändra på. Och nu tänker jag bara ta lite så här praktisk hjälp från författaren C.S. Lewis. För hur gör man det här rent praktiskt? C.S. Lewis beskriver i Mer Christianity, vad heter den på svenska? Kan man vara kristen? Hur vi varje dag och varje morgon ställs inför ett val. Vi vaknar varje morgon med en mängd begär och måsten, tankar och känslor som drar oss åt alla möjliga håll. Och när vi vaknar och tar oss an dagen är det extremt lätt att låta vår naturliga hållning, våra automatiska antaganden, våra kötsliga begär, få vara det som vi automatiskt liksom agerar utifrån. Men Lewis utmanar oss att långsamt och försiktigt tänka och reagera annorlunda. Att varje morgon genom ordet söka hans röst, ta med oss den, se med hans blick och kännas vid vårt mörker, men att i varje stund välja Guds väg istället för köttet. Att våga se på den störiga kassörskan med nåd istället för irritation. Att möta ett gnälligt barn med tålamod istället för ilskan som så lätt kommer. Att försöka vara storsint och möta passiv-aggressiva kommentarer med vad stunden kräver av oss, istället för att ta den lätta och småsinta vägen med att ge igen bakom ryggen på dem som stör oss. Stund efter stund, sekund efter sekund är vi kallade till att söka Guds sätt att tänka och låta det få forma oss. Och till en början kommer vi att hemfalla till våra naturliga sätt att göra saker. Vissa av oss är för fega. Andra av oss är för bedusa. Andra är för veliga. Men genom att med hjälp av Bibeln försöka tänka Guds tankar efter honom och låta de tankarna forma inte bara hur vi tänker utan hur vi agerar och reagerar på vår omvärld, så kan vi successivt bli mer och mer de vi redan är, Guds barn. Det här är svårt. Eller rättare sagt så är det omöjligt. Ingen av oss kommer lyckas med det här helt så länge vi lever. Men vi är hela tiden assisterade av hans personliga närvaro i form av anden. Hans förnyande närvaro gör att våra strävanden inte bara blir meningslösa, utan successivt så formas vi efter hans avbild. Ibland så kommer hans andes närvaro inte kännas alls, och vi kommer gå igenom perioder när vi undrar var han är, där han känns frånvarande. Andra gånger så kommer vi höra honom dovt men ändå hörbart. Och vissa stunder så kommer vi ha nåden, och det är det som Paulus pratar om här tror jag, att höra hans ande inom oss ropa Abba, far. Och det är stunder när hans röst inom oss genom sin ande tydligt förkunnar att vi tillhör honom, inte bara nu utan i evighet. Och en oerhört viktig aspekt av det här är att det här inte är tanken att det ska resultera i ett navelskåderi där vi försöker blicka inåt för att hitta hans röst. Den heliga andes primära funktion är att rikta vår blick utåt, från oss själva mot Kristus. Kristus som är det tydligaste uppenbarelsen vi får av vem Gud är. Och han, Jesus, har också bett Abba, fader. När han svettas ångest i ett semane, övergiven av sina vänner och strax ska bli förrådd av Judas, och vet att en fars till rättegång väntar honom. Och en förödmjukande och plågsam död väntar honom. Och en upplevelse av total gudsfrånvaro väntar honom. Då ber han, Abba, Fader. Han ber den bönen för att vi också ska få be den bönen. Och han ber den bönen för att vi också ska få höra samma ande ropa samma ord i oss. Och han ber den bönen för att vi ska veta att hans kärlek står orubbligt fast även de stunder som vi inte känner det. Oavsett var vi befinner oss just nu så kan vi ropa ut Abba, Fader. Om vi befinner oss i ett totalt mörker där vi undrar var han är någonstans så kan vi utbrista Abba, Fader, hjälp mig. Om vi befinner oss i en våldsam kamp med vår egen destruktivitet så kan vi falla i hans armar och utbrista Abba, Fader, hjälp mig. Om livet just nu är friktionsfritt så kan vi utbrista Abba, Fader, tack. Han bjuder in oss till det från hans mörker i ett semane, från korset, från hans seger och uppståndelse. Amen.